en förinspelad intervju av legendaren Bo Nilsson som Dan Nilsson har gjort.
Yes, tack så mycket där i studion. Nu sitter vi här då och ska intervjua Bo Nilsson. Och ni som kanske inte vet vem Bo Nilsson är, så kan jag, ja, han kan ju få introducera sig själv. Så vem är Bo Nilsson?
Ja, du, vem är jag? Jag är väl kanske en veteran i rörelse, kan man säga. Men jag kan väl börja för de intresserade och berätta lite grann från första början av min nationella resa. Och det var ju så att jag flyttade till Stockholm 1980-81. Och för arbete. Jag har jobbat som snickare hela mitt liv. Och hur som helst, av en ren slump, för det här var faktiskt en slump, när jag kom till Stockholm här uppifrån Boden, där det fanns ju inte en utlänning på kartan ens en gång, utan här var det ju äkta svenskar, inte ens finnarna, för det här är ju en försvarsstad, så att inte ens den finska invandringen fanns ju här, något enstaka fall. Hur som helst, jag förskräckte mig ju när jag kom till Stockholm, och jag gick ju ofta ut och tittade på byggnader eftersom jag är intresserad av gammal arkitektur och sånt där. Och,
det finns ju en annan också som målade mycket arkitektur i sin ungdom. Ja,
inga jämförelser, det är lika. Men hur som helst, så det här med slumpen, det var så här att när jag åkte till jobbet på morgnarna, vi byggde bland annat en vårdcentral i Åkersberga utanför, så av en slump i bilradion så hade jag på 88 MHz. Och där sände det då en rörelse som hette Framstegspartiet. Ni ska veta att det här var 81-82 ungefär. Och jag blev intresserad, för att så varje gång jag åkte till jobb, när de hade sändning alltså. Jag tror de hade sändning 2 eller 3 gånger i veckan sådär. Så lyssnade jag på det där och tyckte att det var bra att de kritiserade det här. För att jag hade ju redan med förfäran sett utvecklingen. Och då ska ni veta att det var så tidigt som tidigt 80-tal alltså. Mm. Hur som helst, så som man gör i Stockholm, så det här var också av en slump. Så kom jag in i tunnelbanan. Jag kommer inte ihåg nu vart jag skulle, eller om jag skulle hem. Jag bodde i Sundbyberg förresten, i Rissne i Sundbyberg. Hur som helst, så sitter den här Stefan Herrman, han som då var ledare för det där Framstegspartiet, satt, det var rätt tomt i vagnarna. Och jag kände ju igen han, för att jag hade ju då bilden klar för mig vem han var och sånt där. Och jag var ju ganska stor och kraftig den tiden, så att jag gick fram till han, och han såg ut som om han skulle blivit mördad, vet du. Men jag presenterade mig och sa att jag var väldigt intresserad, och då bytte han ju skepnad direkt, vet du. Ja, sa han, att ja, det var ju väldigt roligt, och jag ska skicka ett introduktionspaket, vet du. Och så gick det någon vecka, och så kom det ett stort brunt kuvert, vet du, med papper på den här organisationen då.
Ja. Men du pratade ju lite här om den nationella scenen, om man säger så. Hur var den nationella scenen här på?
Jag kommer till det, vet du. Ja. Hur som helst, så då blev jag ju introducerad med de andra grabbarna, och då var det ju så, alltså målsättningen, förutom det de sände i radio, så var det ju att vi varje lördag skulle åka in till centrala Stockholm och dela flygblad vid Åhléns varuhus. Det här stora varuhuset. Det var ju lite olika, men 10-15 personer med flygblad då. De hade ju också en lokal nere på Söder här på, jag minns inte vad gatan är, Gotlandsgatan 88. Om 88, ja, av någon anledning, jag vet inte. Men hur som helst, så och det var ju den tiden, så var det ju väldigt infekterat. Och då ska du ändå veta att rörelsen var ju alltså demokratisk, det var ju inte nationalsocialism, men vi var ju gräsliga rasister. Och du vet att det blev ju varenda lördag, så blev det ju upptåg där, kommunister och pack och slödder härjade ju vilt där, vet du, och rev sönder flygblad och hotade som vanligt, vet du. Så att det var ju den aktivismen. Sen så gjorde vi också räder nere i nere vid centralstationens tunnelbana och delade där. Och vi höll på. Nå, hur som helst så det var ju ganska kul det där, vet du. Och hur som helst så då var det ju så att det hände ju någonting med det där rörelsen, att det blev någon sån här bedrägerier, och jag var ju inte alls med på det, utan så den här Stefan Herrman, han drog ju med därifrån. Och i alla fall så då bildades Sverigepartiet. Och den drivande just då, det var ju den här Lars Lind, han som sedermera skötte tekniken i våran studio som vi byggde upp. Och hur som helst han och jag jobbade faktiskt mycket ihop. Han var ju, precis som du är David, väldigt driven på tekniska grejer. Han var väldigt duktig på tekniska grejer, vet du. Han hade ju då däremot den nackdelen att flaskan var lite för nära.
Han var törstig.
Ja, han var törstig, ja. Ja. Men om vi, det var ju Och hur som helst så då en, jag kommer inte ihåg vilken datum det var, så ringer en annan kille som heter Leif Seilon, ringer upp mig och frågar om jag ville komma på de skulle starta Sverigedemokraterna. Och det var i Medborgarhuset i Stockholm, och det var då så jag åkte dit, vet du. Och då var det ju Davidsson som var ledare, och så var det Leif Seilon, Jerker Magnusson, vad heter det, ja, några till, jag kommer, det här är ju så många år sedan, men det här var när den dagen Sverigedemokraterna grundade sig. Och det har ju varit lite missförstånd i våra sändningar att jag var med och grundade. Jag var inte alls med och grundade. Däremot så var jag på första bänkraden när det grundades. Mm. För det vill jag klargöra att jag... Ja, sen gick det ju ett tag, och förmodligen så tyckte de att jag var duktig, så att då ringer de upp mig och frågar om... Då berättade han ju för mig att de hade ju fixat en ordförande. Och det var ju Anders Klarström, som ju är välkänd. Och så frågade de om jag ville bli vice ordförande. Och jag tackade ju ja, och i och med den här, när jag då lämnade Sverigepartiet, så föll det i stort sett sönder.
Ja.
För det var ju inte så många kvar efter den här härvan som hade varit. Mm. Vet du.
Men
för att göra en lång historia kort så då blev jag ju sverigedemokrat, va? Om jag ska säga. Och jag och Anders Klarström jobbade ju väldigt bra ihop. Vi var ju på många, många aktiveringar, alltså med demonstrationer och ja, det finns ju till och med dokumenterat i TV. Men, och jag fick ju nästan, fastän jag jobbade så mycket då, så fick jag på kvällarna åka med flyget upp till Haparanda, åka med flyget i Sundsvall och leda debatter, och hade med mig ett par små grabbar från Sverigedemokraterna. Så jag jobbade verkligen hårt den tiden.
Men under den här tiden då, vilka nationella aktörer fanns det? Var det bara Sverigedemokraterna som var aktiva, eller fanns det några andra så här småpartier? Hur såg det ut då?
Ja, det fanns ju alltså Nordiska rikspartiet, men det var ju då jag fick ju aldrig äran att träffa den här Oredsson, alltså maken till, vad heter hon?
Vera.
Till Vera, ja. Och de fanns ju i bakgrunden. Och sen, den här tiden när vi höll på, vet du, så var ju var det ju väldigt mycket skinnhuven, vet du. Så de höll ju till nere vid Gamla stan, vid den här kajen där, vet du, och söp och dona och stod i, vet du. Men det var ju många av dem, var ju roliga, fast de ville väl mest bara kröka och festa.
Ja,
men de var ju varma nationalister, något annat.
Ja.
Det var ju därför kanske som han sa, vad heter han? Sa tusen fulla skinnhuven ska åka till Gotland.
Ja, Emil.
Emil, ja, sa det. Men alltså den tiden så hade det nog gått att få ihop tusen fulla skinn.
Ja. Men om vi får gå vidare
till, ja, till aktivism, ja.
Ditt första kampminne, har du någonting så här som i början av din nationella uppvaknandet, eller Har du någon, så någon aktivitet som verkligen står ut i minnet?
Jo, det var en gång, förstår du, och det är nästan enda gången i mitt liv jag har blivit riktigt rädd. Men då hade vi anledning att bli rädd. Det var ju just vid, nu får vi gå tillbaka till tiden när vi delade flygblad där vid Åhléns. Då hade...
Var det här med Sverigepartiet? Eller med...
Det här var med Sverigepartiet alltså, ja. För att det här Framstegspartiet, det följs isär bara på något år genom den där händelsen. Så det här var Sverige. Men hur som helst, så är vi där en lördag, en vanlig lördag. Och så hörde jag, vet du, ett jävla hallå nere på... Du har ju Åhléns mitt emot den här breda gatan, jag tror det är Vasagatan, va? Så har du ju Sergels torg. Och där var det ju, då höll hon ju ett jättemöte för utlänningar, Anna Lind. Hon som var borgarråd i Stockholm då, vet du. Hon som så tragiskt omkom. Men hon i alla fall, vet du, hetsade ju mot oss där. Och vi var ju kanske, ja, vad var vi? 10-15 personer, vet du. Och som tur var den gången så hade den gamla polischefen i Stockholm, Hylander hette han. Han var färdig för pension redan då. Han hade tagit dit rytteriet och det var tur för våran del. För plötsligt, det här är det värsta jag har varit med. Plötsligt så rusar det, och jag ljuger inte, om minst 1000 arga kulturberikare med full sula över mot oss. Och du vet att du kan ju ta ett par stycken, men du kan inte ta 30, 40, 50.
Nej, precis.
Så vi men då kom rytteriet snabbt som fan, vet du, och gjorde som en, och så sa han, skrek snuten åt oss: spring nu grabbar, fort som satan innan de hinner bryta sig igenom här, vet du. Och vi rusar ju upp efter Drottninggatan, den gatan, den vägen som den här terroristen körde med lastbil.
Ja, den
sprang vi uppåt. Ja, just det, han, vad han nu heter.
Ja.
Hur som helst, så sprang vi upp och järnet ner i tunnelbanestationen och därifrån, vet du, för det, ja, det är faktiskt nästan enda gången i mitt liv som jag har blivit riktigt rädd. Men det kan man väl kalla aktivism om någonting.
Ja, precis. Du pratade även här lite tidigare om Stockholms närradio. Ni hade ju en station där på 88 MHz. Men då undrar jag, hur kom ni på idén med att börja sända radio? Hur,
ja, men
var började det här?
Ja, men det kan jag förklara för dig. Det var så att Lasse här som jag pratade om, han som skötte tekniken här, och han kände den tiden lite olika folk, och han kände då en gubbe, vad han hette i efternamn, han hette Putte, som ägde den här studion, vet du. Och det var Stockholms äldsta och första närradiostudion. Den låg nere i södra förorten, om det var Gubbängen eller hur som helst. Så den här Putte, han skulle sluta. Och hade väl pratat med Lasse då om det fanns någon som... först var det så att hans son skulle ta över det där. Men hans son ville inte ta över det där. Och jag tjänade ju rätt bra med pengar den tiden. Och så där, så att vi slog till och köpte den här studion. Och det var ju verkligen... Det var ju rätt nedgånget då. Men vi renoverade upp den och målade och satte in möbler och fika grejer och men annars var ju studion komplett med mixerbord och 4 bandspelare. Den tiden, vet du, var man ju tvungen att ha nära kontakt med Kaknästornet. Och så naturligtvis då den här granskningsnämnden för radio och tv, vet du, de hade ju ett getöga på oss.
Mm.
Och det var så vi började och sända. Då var jag ju bekant från Sverigedemokraterna med Rolf Pettersson, som är en veteran i rörelsen. Och han hade ju då sänt tidigare, det hette Stockholmskanalen. Hur som helst, så började ju han och jag sända. Och eftersom jag jobbade så var vi ju också då så var vi ju tvungen i de här bandspelarna, så man kunde förspela in program, så gick de igång automatiskt 2 gånger i veckan där, vet du. Så det funkade ju bra, och Lasse här, han skötte ju mellan groggarna, så skötte han ju det här alldeles, alldeles utmärkt, vet du. Och så det var så vi kom igång, och Sen var det ju förknippat med ganska mycket kostnader. Det är ju inte gratis, alltså med tillstånd och grejer. Så jag la ner väldigt mycket pengar. Jag la nog ner sammanlagt under den där tiden vi hade det minst 150 000 spänn ur egen ficka. Mm.
Var det, ja. Alltså,
ja.
Med inflationen här har det gått upp lite grann, så det är väl lite mer pengar idag, kan jag väl tänka mig.
Ja, ja, vi sen hade vi ju hyran också, vet du. Den, men då hade vi, måste jag tillägga, några föreningar som vi tog lite betalt och som sände där alltså. Mm. Så de hade nycklar in till studion och kunde sända, hade med sig egna grejer. Så att vi fick ju in lite pengar på det viset. Jo. Sen hade vi ju då naturligtvis tiggde vi ju från medlemmar och sympatisörer som, så vi fick ju varje vecka fick vi in några hundra alltså som kom i alltså gåvor. Vet du. Så vi hjälpte ju, så att det gick ju runt, men det var ju, om jag ska vara helt ärlig, så var det min börs som gapade mest den tiden. Mm. Och så gjorde vi ju nattsändningar som var väldigt populära, vet du. Mm. Men hoten var ju naturligtvis hela tiden.
Ja, men hade ni, ja. Mm. ni var ju inte PKI-ter om man säger så. Hade ni något problem med att polisen skulle gripa för hets mot folkgrupp eller?
Nej, inte polisen inte, men rödingarna, vet du, packet, de skickade ju, de anmälde ju HMF. Och då var vi, alltså enligt den här radio och tv, den här granskningen, då var vi tvungna att skicka band till justitiekanslern som låg i Gamla stan, vet du. Och då så redigerade ju Lasse de där lite snyggt, vet du, så justit. Så vi hade ju kanske, ja, jag säger, jag hade varit världsmästare i HMF om alla de där HMF, för det var tre i veckan, vet du.
Ja.
Så det, ja, det var helt sanslöst. Till slut så sa den här justitien, kom för fan inte med någon mer referensband, jag pallar inte att sitta och lyssna på det där. Programmen blev så pass uppskattade så att det var ju väldigt många som lyssnade, och speciellt när vi hade nattsändningar, för då hade ju också folk möjlighet att ringa in. Och tyvärr så var det ju då naturligtvis rödingarna som alltså ringde och spärrade telefoner och allt sånt där. Men vi kämpade ju på, och Björn Björkqvist då, som då var väldigt ung, 14-15 år, han var ju intresserad och hade kommit från Gotland, och han var ju mest så att han hade spelat in musik på kassetter och ville vara med på sändningarna här, vilket han fick vara, vet du. Och ja, när han intervjuades i
Radio Nordfront
för ett tag sedan, så tyckte jag det var lite simpelt att han nästan göra narr utav, och jag skrev det till Per Öberg också, att jag tyckte att det var väldigt dåligt, för att jag kan tala om att den radion som vi sände, jag och Roffe med mera, den var jävligt populär, och jag tyckte att det var lite sunkigt av Björn Björkqvist att inte ens nämna. De frågade ju lite lätt så här, var Bo Nilsson med, ungefär som jag var ju för fan huvudperson där, så det var ju klart. Så jag blev väl lite sur, men jag bryr mig inte i såna små saker, vet du.
Ja.
Men hur som helst, så då fick vi ju det där. Jag var och jobbade i Eskilstuna. Det var en torsdag. Och i alla fall så får jag ett telefonsamtal från den här Lasse. Bosse, du måste komma hem. Vad är det då? Så. Ja, han grät nästan. Du måste komma hem då. Men vad fan har hänt så? Ja, de har slagit sönder hela studion, sa han. Och jag skulle ju fortsätta jobba på fredag, men jag sa ju åt min kamrat som jag jobbade åt att jag måste åka hem. Och när jag kom dit, vet du, då hade de ju med kofot bryt, vi hade ju larm och ståldörr, vet du. Men på något jävla vis så hade de lyckats bryta upp gångjärnen på baksidan och fått upp dörren. Och totalt förstört hela studion. De hade med slägga det här dyra mixerbordet, hade de ju krossat. Högtalarna hade, och sen hade de slagit in, då hade de tagit referensbanden. Du vet, du fick ju några av mig som satt på väggen, trampa ut det i hela studion. Sen hade de, vet, över högtalarna, vet du hur det luktade, det här smörsyran.
Ja.
Så det stank ju där, vet du. Så det var ju alltså, det var så förstört, det var ingenting. Så jag hade ju ett helvete, vet du, med Svenska Bostäder som är, lokalen låg nere som i ett halvt källarplan, vet du. Ja, till slut då, när vi, då fick vi ju då skrota alltihop, alltså, lägga ner hela skiten. Det gick ju inte.
Men var det inte någon granne eller någonting som hade hört något?
Ja, du, de grannarna som bodde där ovanför, om inte de hörde när larmet hade ju gått, för det såg vi. Och det var ju en sån här trattformad, vad heter det, högtalare som... Ja,
tjuter.
Flyglarm var det. Ja. Men de hade ju inte hört någonting, vet du. Nej. Så att, men hur som helst, så efter många om och men, vi körde ju till soptippen då, möbler och allting, och ja, det var ju bara skit av alltihop. Och så fick jag då i slutändan, efter mycket mycket om och men, så fick jag 18 000 av Svenska Bostäder, alltså i ersätt. Jo, snuten var ju där, det måste jag ju passa på, med sina fjantiga fingeravtrycksgrejer, vet du. Sen gick det, jag tror det var en eller två dagar, så de la ner utredningen direkt. Ja, ja, var ovanligt, va?
Eller hur?
Jo. Mm,
lite typiskt.
Ja, sen var det ju då slut med det där. Och men om vi går tillbaka till, du vill veta mer om aktivism. Det var ju Anders Klarsson och jag, när jag var i Sverige, då vi var ju ofta på, det ordnades ju demonstrationer också. Jag kommer speciellt, det finns ett klipp där när vi hade den här stora demonstrationen, jag tror det var i Växjö, där jag var flaggan där längst fram, och det är när den här Peter Gide kom där, när jag sa att jag sopade till det där. Det finns att se, på tv det där. Jo, sen hade vi ju, vet du, bild. Det var ju riktigt kaos, vet du. Karl den 12:e stödstad där, vet du. När vi gick från Slussen och det. Mm. Och så hade vi med oss massor av fulla skinnhuvuden, vet du. Med facklor, brinnande facklor.
Ja, det får man ju inte ha idag.
Men vad tror du de gjorde? Alla bilar som stod där åkte ju en fackla in i. Fy fan, det brann i hela stan, vet du. Oh, vilket jävla liv. Och naturligtvis fick vi skulden för det.
Jo.
Ja, men sen så var vi ju då i, jag vet, till exempel i Örebro, vet du, så hade jag och Anders en debatt med en folkpartist och en kommunist, vet du. Och vi fullständigt pulveriserade ju dem, vet du, när vi tryckte på massinvandringen och allt det. Men då var det en ung kille, vet du, som stod upp och så, hör ni, sa han, vad ska ni göra med kungen då? Han är ju utlänning, sa grabben där. Och jag kunde ju inte hålla käft. Vi hade ju hållit på i 2 timmar och debatterat, så jag sa, ja, vad ska vi göra med kungen, sa jag. Det är väl så att om han inte trivs här i landet kan man ju dra, sa jag. Och det blev ju tidningsrubriker över hela världen, vill jag på säga. Ja, vad ska jag säga mer om aktivism? Ja, sen så när jag lämnade, då lämnade jag Sverigedemokraterna, och men ändå, fastän jag hade lämnat dem, så ringde Anders mig. Bosse, kan du ta det där? Kan du ta den där demonstrationen? Bland annat en demonstration som jag ledde med jag tror det var 700. Vi gick från Engelbrekts parken där i nere vid, ja, det ligger i centrala Stockholm, ungefär vid Stureplan där, och ända till, vad heter det, Mynttorget då, där. Och det var en rolig demonstration, för vi var så jävla många, vet du. Och så var det i Kungsträdgården, och grabbarna gjorde så här, hu, 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 hu. Och det var ju inte populärt det heller, vet du. Men det var en rolig demonstration. Men vad ska jag säga, så att om jag, men det är ju, om, jag måste ju säga så här, jämfört med idag så var det ju väldigt odisciplinerat. Jag menar, nu när vi går i NMR så är det ju disciplinerat. Men du får ju också betänka då att det var ju alltså en så kallad demokratisk rörelse. Det var ju inte nationalsocialist, fast vi var nationalsocialister i alla fall.
Ja, precis. Men det är ju så att alla är ju nationalsocialister, ja. De vet bara inte om den.
Nej, ja, hörde du, det är många. Ja, jag tror det är många som faktiskt, det är ju det att har du inte, du kan inte kalla dig nationalsocialist om du inte har läst Mein Kampf, det är så enkelt. Och du ska inte bara läsa den en gång som ideologi och som hur det är menat att du bygger ett samhälle med folkgemenskap där ett folk drar åt samma håll och utvecklar. Om vi tar Hitler-Tyskland, under de 12 år som det styrde, vilket var framgångsrikast i världen, både tekniskt och, jo, och vad berodde det på? Jo, därför att i nationalsocialismen då har du inte det demokratiska dilemmat, utan i nationalsocialismen så drar folk åt samma håll, och det är ju då man får resultat.
Jo, precis. Och på tal om Mein Kampf så har ju Greenpeace precis nu släppt, eller inte precis då, men du kanske lyssnar på det här då. Men som sagt, Greenpeace har ju släppt en version av Mein Kampf där vi har gått igenom den och förenklat språket. För om man går tillbaka till de gamla översättningarna så är det ju en del krångliga ord. Jag som ung person, det är ju en del grejer som far en lite över huvudet.
Vi har ju beställt varsitt exemplar. Men det var ju väldigt bra det där, just att de, därför att jag som fyller 74 år om 3 månader var det. Nej, om ett halvår i december. Vad fan? Det är bara april. Och skitsamma. Så är det så att jag kan läsa det där utan problem. Det är ju gammal tyska det där egentligen. Men det är ju jävligt bra att så att det är lättfattligt. För det vissa, man måste förstå vad han menar. Och då är det ju viktigt att modernisera språket så de unga, sådana som du, kan begripa det där. Vet du.
Ja, men vi pratade lite tidigare om din karriär och vad du gjort i SD. Du sa ju att du lämnade SD där. Jag vet ju, du har ju varit medlem i Nationalsocialistisk front.
Ja, men det blev senare. Varför jag lämnade SD, det var ju just av den här händelsen när jag sa att kungen kan ju dra. Därför att då fanns det royalistkärringar i SD som hade, åh, den där Bo Nilsson, han är så gräslig, vet du. Och så Klarström då, vemodig, sa, ja, skulle utesluta mig. Men dra åt helvete, sa jag. Jag har fan gjort mer jobb än vad du har gjort. Utesluta mig, jag går frivilligt, sa jag. Sen minns jag inte hur länge det dröjde innan. Just då hade Björkqvist och Erleskog och dem öppna nationalsocialistisk front. Och även Roffe Pettersson hade ett finger med i det spelet, fast lite vid sidan om det. Han bodde ju på Öland då. Och jag tror att det var, nu är det många år sedan, men det var Björn Björkqvist som kontaktade mig och frågade om jag ville bli medlem. Vilket jag då blev. Och var ju i många, många händelser. Jag blev ju en av ledarna, jag och Älgen och en kille som heter Hasse Himmler. Och Himmler om någon anledning.
Ja.
Och han var från Växjö. Och så var det han från Trollhättan, vad han heter, Daniel. En tvillingarna är en utav dem. Men det var jag, Älgen och Björkqvist och det som... Då var ju Tobias Malmö med. Men jag fick tyvärr inte träffa... Jag träffade aldrig Tobias Malmö. Därför att han hamnade ju i den där härvan strax, ganska snart när jag hade kommit med. Du vet, i den där härvan med Vie och det där, vet. Men det kan han förklara bättre än mig.
Jo.
Men nu har jag ju träffat honom naturligtvis.
Men vad skulle du säga är ditt bästa och starkaste minne från din tid i NSF? Har du något?
Det är ju många fina minnen i NSF. Jag kommer ihåg bland annat när vi gick i Karlskrona på en stor demonstration där genom stan, och det var gap och skrik överallt, och då gick vi verkligen 4 om 4 och marscherade, förstår du, och det retade ju. Men sen hade vi många trevliga grejer. Vi var ju ute i skogen och sånt där, bland annat så var vi ju, alltså, sov över så här på vinter, sånt här som du vill göra nu, vet du. Och gjorde eldar och bivacker och grejerna. Vi hade bra gemenskap, det var många. Jag har många roliga minnen från NSF. Sen var vi ju, jag och Älgen och Björn var ju mycket ute på rekryteringsresor. Vi hade ju framgångsrika rekryteringsresor som olika lokala ledare fick rekrytera intresserade. Va? Och så åkte vi dit och höll föredrag för dem, vet du. Jo, men sen var det ju en händelse som automatiskt gjorde att jag försvann. Och det var ju att jag åkte på kåken. Jag fick ju 2,5 år. Och så då lämnade jag ju av naturliga skäl.
Ja.
Så lämnade jag NSF. Men jag kan berätta en rolig historia om min första permission. Jag blev ju flyttad, alltså fick ju knall från olika fängelser för att jag hade de påstod att jag värvade till nationella, vilket jag faktiskt inte gjorde, för jag hade annat för mig på gåken. Men i alla fall, så min första permission efter 7,5 månader, så kom, det var i Brinkeberg, det ligger i Brinkeberg, vad fan, Vänersborg där, vet du. Så kom grabbarna och hämtade mig där. Så har du ju en grind där, man. Och så sa jag åt dem så här att nu jävlar namma, när vi var utanför grind, och vände vi oss om allihop och råajlade. Och sen så drog jag ju, och kom ju, men sen då blev jag ju häktad och fört tillbaka. Fick ju sitta 1,5 år till i Härnösand. Ja, men det finns ju många. Vill du något specifikt?
Ja, så, om du,
ja, men det här är ju, var ju aktivism i allra, det jag berättade för dig var väl aktivism i allra högsta. Det finns ju många flera. Men det är ju så länge sedan nu. Herregud, det är ju 2020 nu, så att du får väl förstå så att inte jag kommer ihåg allt.
Nej,
men det var ju många, många, många händelser, vet du.
Mm.
Och en som var fantastisk på att organisera och greja, det var ju Anders Ehrlis. Och han och jag är fortfarande. Och så har vi ju Kurt Linusson nerifrån. Han har ju bland annat varit och spöka i kommunfullmäktige där i Lidköping, vet du.
Men,
ett bra citat från han, det var ju när han sa så här. Ja, det var någon som hade pratat om det, ja. Ja, alla är ju så lättkränkta nu för tiden.
Ja, men, så är det ju. Men de största skillnaderna liksom mellan nutid och dåtid, ser du någon skillnad liksom på hur, vad ska man säga, ja, hur det nationella motståndet är organiserat, hur kampen förs idag, eller gör vi samma grejer eller?
Absolut inte. För det första, det som jag märker och som är framträdande i NMR, det är ju att folk är mycket, mycket mer politiskt kunniga och mycket mer disciplinerade. Du vet, vi hade ju, när vi var där och dona, som jag har berättat om nu, så var det ju, det var ju många svansar, om man så säger, som hängde med och tyckte det var kul och sånt, men hade nästan inget. Ja, de gillar ju inte massinvandringen, det var väl det enda som, men alltså den politiska agendan var ju väldigt diffus, utom kärnfolket alltså. Men idag är det ju precis tvärtom, idag är det ju disciplinerat och välordnat, och det är jag väldigt glad för jag är ju en ordningsmänniska. Det kanske du har sett bara att besöka mig.
Precis.
Men det är en väldig skillnad, det är ju det. Och vad ska jag säga om klimatet? Ja, klimatet, på ett sätt kan jag nästan säga att klimatet var hårdare där på 80-90-talet. Alltså, det var så, rödskäggen var alltså. Nu har det också blivit så med när massinvandringen börjar visa sitt rätta ansikte, så är det ju många som börjar vakna upp lite grann och säger det här är inte bra, vad håller på att hända med vårt fosterland och det, vet du. Men då, den tiden, så löpte ju rödskäggen amok, vet du, med, och så hade vi ju då innan händelsen, vi hade ju han som startade alltihop, herr Olof Palme. Han var ju inte direkt min idol, om vi ska vara ärliga.
Nej, precis. När
har jag klargjort vad jag menar med skillnaden idag och det, alltså.
Ja, den, jag tycker väl att det är bra, men ja. Du pratar ju här om Olof Palme. Han trillade ju omkull här då, för nu är det ju massa år sedan då, och ja, jag vet ju, ja. Du har ju blivit förhörd av säkerhetspolis. Kan du inte berätta lite grann om
ska vi gräva i det skiten? Ja, men jag kan säga så här, va, att det var ju, socialdemokratin har ju alltid strävat efter makt, och för att få makt så har man ett specifikt medel, nämligen centralisering. Där jag uppe, hela Luleälvdal här, var ju småjordbruk som blomstrade och försörjde varje familj. Det slogs ju sönder bara på ett decennium genom social. Alla skulle ju ner i smeten, va? De byggde ju då miljonprogrammen och det. Jag vet, det sprutade ju bara folk här uppe som låg nere i baracker och söp ihjäl sig och jobbade där nere, vet du. Men Socialdemokraterna har ju alltid centraliserat i slagit sönder kommuner för att då kan, ju större en kommun är, ju svårare har du att stå till svars, för folket har ingen att prata med, utan han sitter diffust uppe i något högt glashus någonstans, vet du. Och det är ju likadant idag. Men när Olof Palme kom till makten, det var ju Erlander var inget helgon, han vad heter det, gidrar ju fram, men det var ju ändå den gammelmodiga socialdemokratin som inte var så här. Det var ju när Olof Palme tog med sig de röda horderna, va, och feministerna och motsvarande dagens miljöpartister och sånt där pack, vet du. Och de vällde ju fram som en tsunami, och i främsta ledet stod ju han, va. Det började ju med Chile. Ja, Chile är ju det land som ligger närmast Sverige här på jordklotet, eller hur? Ja. Och när det var kris där, så tog han ju hit, jag vet inte hur, men där ett tag så var chilenare, och det var bara kommunister som kom hit, för det var ju de som åkte på pälsen när Pinochet och tog makten. Jag vet inte så många kom, men det var ju tiotusentals chilenare som dansade in här, vet du. Och sen så hela hans, ja, det fanns ingen människa på jorden som jag avskydde så mycket som han, vet du. Sen det där med att jag blev anklagad, jag var ju hemma här i Norrland, då kunde ju bli, men de höll ju på och rev ju ut min lägenhet och sökte kulor och vapen och i en månad, alltså. Jag blev till och med kompis med de snutarna.
Du har ju blivit förhörd av det. Kan du inte berätta lite grann om
den här situationen? Ja, men det var ju patetiskt, vet du, för att jag hade ju som tur var alibi den helgen, och jag var hemma hos mina föräldrar här uppe i Boden då. Men i alla fall så skulle jag flyga, det var här, vi sköt hans en fredag, va? Och jag skulle flyga hem på söndagen, jo, alltså från Kallax ner till Arlanda, vet du. Och i alla fall så kommer jag till flyget, och vi fick sätta oss i flygplanet, och det drällde ju av snuta där, vet du, alltså på, här uppe i Norrbotten på Kallax flygplatsen, vet du. Och så satt vi i flygplan och tänkte, ja, nu får vi väl starta. Kom de in, alla ska ut. Och det här var ju i februari, vet du. Och de rev ut alla väskor och allting ur flygplan, ut på backen, vet du. Och vi fick stå, vet du, vad ställa sig då vi respektive väska där, vet du. Det var ju, flygplanen var ju nästan fullt, vet du. Så det var ju, ja, vad är det i ett flygplan, 150 personer eller något sånt där, vet du. Och det tog en evinnerlig tid att öppna alla väskor och glodde. Men det var ganska mycket folk också, och var vi flygplatspersonal och snutar och... Och i alla fall så, när det var klart då, så fick vi sätta oss i flygplanet, och så dröjde det ytterligare minst en halvtimme eller timme innan vi fick starta. Jaha, så kommer vi ner till Arlanda, och det var blåljus överallt. Och jag hade ju parkerat bilen på långtidsparkeringen, som man gör när man åker upp. Och i alla fall, och jag hade lite batterikrångel på bilen, så att jag hade lyft av minuspolen för att den kylstalström, så att om den hade, men under den tiden som jag var här uppe så hade jag varit utan batteri när jag kom tillbaka. Så jag åkte ju då med en sån där, det är ju som en liten buss man åker ner till parkeringen, vet du. Och så jag gick ut i bilen och öppnade motorhuven, och det började greja med vumsal, tre snutbilar med blåljus bara stängde in mig så här, vet du. Oj, att det var i helvete håller ni på med, sa jag, vet du. Vart kommer du ifrån? Ja, jag var ju tvungen att säga att jag kom med det här flyget och att jag var på väg hem till Sundbyberg. Ja. Och i alla fall så fick jag ju åka då, efter många, när de hade svamlat där ett tag, vet du. Så fick jag ju åka, men jag kom ju precis hem till Rissne där jag bodde då, vet du. Så jag minns inte om det var på dagen därpå, så kommer det ju fyra snutar, vet du, och knacka på, vet du, och börjar ju röja där. Men då frågar de ju mig då, har du skjutit Olof Palme? Och då sa jag ju, det var ju dumt gjort, men jag sa i alla fall att nej, tyvärr så kan jag inte ta åt mig den äran, sa jag, vet du. Och de glodde ju på varandra, men det slutade ju med att när de hade gått igenom alla skåp och alla plymåer i fåtöljer, i soffa, och kolla i sängen, och det var, jag hade ju bara en liten tvåa, så det var ju, men när de, och de gick ju in i det var ju då, det som var lustigt då, så hade jag ju en full ask med 357 Magnum patroner hemma. Exakt samma patroner som han blev skjuten med, men asken var orörd, alltså alla patroner fanns kvar. Tror du de beslagtog den? Och då tänkte jag så, nu är det kåken här ett bra tag, vet du. Nej, i alla fall ska få höra. Så då börjar de och skulle plocka bort listor, alltså. Men nu får ni väl för helvete ge er, sa jag. Vad tror du att jag har någon jävla vapen bakom någon sån här listor, vet du? Ja, då la de ju faktiskt ner. Men då hade de ju rivit ut allt. Och så sa jag, ni får ni ställa tillbaka allt. Nej, det får du göra själv. Så jag fick ju, det såg ut som en rövarkula där de for fram, vet du. Rev ut sängkläder och allting, vet du. Men i alla fall så jag blev faktiskt bekant med två av de där snutarna. Och en var, jag höll på att idrotta mycket den tiden. Så han och jag, han, alltså när det där var klart, så kom han till mig och sa, Bosse, vi åker ut och löptränar och det, vilket vi gjorde. Det var ju en trevlig snubbe som, då var det ju som över det där, vet du. Men jo, det här med kulorna, då tog de ju det, vet du. Sen gick det några månader, kanske 2-3 månader. Sen fick jag ett sånt här att jag skulle gå ner till posten och hämta en försändelse. Jag tänkte, vad fan är det här? Jag visste inte vad det var. De tog ut 4 kulor och skickade till SKL, som det heter nu. Det heter väl Forensic Center eller vad det heter nu. Och då när jag plockade upp det där, hämtade ut det på posten nere i centrum där, vet du. Då fick jag tillbaka de där 4 gulorna. Jag trodde inte att det var sant, alltså. Va?
Ja.
Ja, det var helt, helt sanslöst. Men som sagt var, jag kunde ju inte ta på mig äran där.
Nej, precis. Ja. Men...
Ja, det var väl en liten anekdot där. Fast, ja, den är tydligen väldigt omtalad.
Ja, vi pratade lite grann här tidigare om skillnaden mellan då och nu. Men liksom de nationella idéerna, tas det emot annorlunda idag jämte mot hur det var förr i tiden?
Ja, alltså det är ju mer renodlat nationellt idag och nationalsocialistiskt. Så att man kan ju som inte jämföra, alltså om... Alltså du hade ju inte i NSF, men i Sverigepartiet och Sverige, så var det ju en demokratisk fasad, va? Men sen, det var ju, tidsandan är ju lite olika. Men vad man kan säga som är en väsentlig det du alltid måste tänka på, att segrarmakterna har ju haft 70-80 år på sig att sprida miljarders böcker och propaganda, tv-serier och allting om hur gräsligt tredje riket var. Det finns ju inte en positiv stavelse under. Det är ju klart att 70 års propaganda, ensidig propaganda från segrarmakten, har ju gjort att nationalsocialismen inte är världens populäraste. Och när du då idag alltså företräder nationalsocialismen, så har du ju ett enormt motstånd. Jag menar om vi tänker på alla flygblad som jag har delat ut och alla jag har pratat med och sagt att vi kan inte fortsätta förstöra Sverige på det här viset, folk har hållit med. Men säger du nationalsocialismen eller tredje riket, så studsar ju folk in i väggen, va? Men det är ju mycket, mycket bättre idag. Inte dumskallarna här som befolkar det här landet, för de verkar ju inte fatta någonting förrän de blir överkörda av en stridsvagn. Men om jag säger, alltså NMR med sin disciplin och sina mycket, mycket, mycket mer kunniga, ideologiskt kunniga människor, det är skillnad som natt och dag. Men om jag säger motståndet är ju fortfarande, ja, snudd på värre. Men det kan man ju också säga att nu går man ju ut och säger renodlat nationalsocialistiskt. Och det kallas ju fortfarande för högerextremism, fastän det nationalsocialism. Det verkar inte någon begripa i alla fall. Det finns ju ingenting som är högerextremism i nationalsocialismen.
Nej. Men alltså, jag tror mycket det här med högerextremism, ja. Och att det kallas ju liksom, i folkmun kallas det ju nazism. Det är just för att man inte ska koppla liksom den här
Den sociala biten.
Jo, precis. Innan,
nej, just det. Nej. Jag kan bara tillägga det, vet du. Det fanns ju en falang inom nationalsocialismen med Strasserbröderna och vad heter han, Ernst Remode, som ville köra den nationalsocialistiska revolutionen lite fortare. Det var ju därför som det han inte löd, alltså som det gick som det gick. Men där, de kallades ju också som biffsteksnazister. Alltså du är bruna på ytan men röda inuti, förstår du?
Ja.
Så att, nej, men idag om jag säger, jag är ju väldigt glad att även om nu min höga ålder och det gör att jag inte orkar hänga med lika mycket som jag har gjort förut, men jag är ju ändå glad att vara medlem i NMR, vilket jag kommer att vara tills covid-19 tar mig.
Ja, förhoppningsvis så blir det inte covid ändå.
Ja.
Men vad tycker du den nationella rörelsen gör bättre idag? Eller ser du någonting som vi gör bättre?
Ja, men, det, på grund av internet. Du ska ju veta det att när vi gjorde flygblad, då satt vi nere i källaren och vevade en sån här stencilapparat, va? Du kan ju jämföra det med dagens, allt det här som jag inte alls är så bra på, alltså. All den här tekniken och det som har kommit gör ju att det är 10 gånger lättare och vad heter det, så genomslagskraften är ju mycket lättare att nå med den här tekniska utvecklingen. Man får ju inte vara teknikfientlig, fast än jag är lite gammelmodig, så får man ju inte vara det, men det är ju ett oerhört skillnad. Jag menar, det fanns ju inga sidor då, den tiden, vet du. Det fanns ju inga mobiltelefoner, vet du, utan det var ju fasta telefoner och sånt där. Så att det är ju en så, och i och med som tar Saxlinder och de här som är så duktiga på skrivelser och allting, det är ju så mycket duktigt folk i NMR, vet du. Men vad ska jag säga, nej, men det är ju mycket mycket bättre organiserat och jag menar, sen tror jag också att det är bättre organiserat på det viset att folk har mera givna positioner. Jag gör det och det och sköter det och det och det och det. Därför att i ett politiskt maktövertagande så måste man, jag brukar säga det, att du kan inte göra anspråk på makten om du inte kan ha folk som exempelvis då sköter jordbrukspolitik eller vad heter det, försvarspolitik eller vilket, om du måste ha folk som är duktig på alla områden. Du kan inte vara duktig på allt. Du kan inte, det är omöjligt.
Hjärnan och handen måste,
just det, måste, men måste, men inom NMR är det ju så bra strukturerat så att du frågar vad jag tyckte var bättre. Naturligtvis är det bättre. Det har ju gått många år och tekniken har ju utvecklats någonting enormt bara under min livstid. Herregud, vet du, det är ju sanslöst. Jag kommer ihåg när vi byggde om Stockholm central i början av 80-talet. Jag var ju med på det bygget. Då hade vi såna här stora för att passa oss för tågen. Telefonerna var så här stora. Nu visar jag att nu, det är ju radio där.
Ja.
De var 3 decimeter och vägde 1 kilo. Och sådana där tröga knappar som du skulle prata ur. Och det är inte mer än 30 år sedan, vet du.
Mm.
Ja, vad kan jag mer säga om, vad heter det? Ja, det här uppdelningarna i nästen är ju också bra. Nackdelen är ju det att landet är så fruktansvärt avlångt. Så att medlemmar har ju, nu går det ju bra att kommunicera via tekniken, alltså. Men det är ju lite synd, för att om vi tar till exempel när vi åker på en demonstration, va, då får vi åka 200 mil bara för att komma till Ludvika. Så det är ju en slagkraften, i och med att det är så utspritt över hela landet, blir ju svagare faktiskt. Men det är ju ingenting vi kan göra åt.
Har du något mer att tillägga och hälsa lyssnarna?
Ja, alltså jag som är radio, vad heter det? Radioot.
Radioidiot.
Nej, men jag tycker det är roligt att radion har kommit igång, för att det är ju inte bara film och tv-media, utan radion är ju ett grundläggande bra medium Så att jag tycker det är jättebra. Mm. Och sen önskar jag ju naturligtvis alla kamrater och alla som kämpar och vad heter det, står på barrikaderna idag, önskar jag ju dem naturligtvis all lycka till. Det är ju klart.
Mm. Men vi har i princip alltid när vi intervjuar någon eller har med någon på ja, har med någon här i Mer än ord, så får ju de önska en låt. Har du någon låt du vill höra?
Nej, ingen särskild direkt. Alltså, ja, det finns ju en låt som jag tycker
du,
väldigt...
Du kan ta vilken HMF-låt som helst. Det spelar ingen roll.
Ja, du vet ju vad jag tycker om musik. Men, men det är ju gammelmodigt. Så kanske, men Division S vid revolution, där, den tycker jag ju väldigt mycket om.
Då kör vi den. Då kommer den här. Tack så mycket, Bosse.
Varsågod.